Det hävdas att man besöker oss från andra planeter. Har man berättat dåliga saker om oss? Nej då, bara bra saker. Man har berättat att det kommer olika varelser till jorden, både långa och korta, till och med gröna varelser. Väl, det må vara i österid.s.a.snedstrecknatokontrollertvistenedekonsnackomlatteliggöring, små gröna med snedstreck höhe, samt en massa frykt. Skräckfilmer som Hollywood spyr ut som ren mörk skämsels nedsträck misledning om temat. Rune anmärkning, kommentar. De nickade, de visste om det. Sedan frågade den äldre mannen om vid vilken ålder man brukar gifta sig och om hur många barn man har i familjerna samt hur många barn hon själv har. Jag har 3 barn, 2 söner och en dotter. Dottern är redan gift. Den äldre sonen Gunnar tjänstgör i Tjeljabinsk i Sovjetarmén. Det ville humanoiderna veta mer om. När kommer han hem? 1 juni. När är juni? Om en månad, förklarade Virve. De undrade om Gunnar inte kunde följa med någon annan gång, när han återvänt hem, och berätta om sin tjänstgöring i armen. Virve ansåg att det var helt möjligt. Nu ville hon själv veta vad deras planet heter. Men den äldre mannen sa att detta inte fick avslöjas. Det var strängt förbjudet. Till sist undrade de om hon ville komma även en andra gång på besök. Ja visst, lovade hon. Då var det dags att gå. Virve vinkade åt dem. Och de vinkade tillbaka. Tillsammans med följeslagaren gick hon ett 20-tal meter. Sedan fattade han hennes hand och de leviterade i rymdfarkosten, som var omgiven av den grå dimman. Under återresan märkte humanoiden att Virve hade problem med sina armar. Hon förklarade då att hennes armar hade värkt i många år. Han lovade att lidra hennes plågor men tillade att värken inte skulle försvinna för gott. Dock hade värken ännu i maj 1992 inte återkommit. Snart var de tillbaka på jorden. Virve var orolig och undrade om humanoiderna verkligen kunde hitta sandla och landa rätt. Följeslagaren svarade, ingen fara, visst kan vi hitta samma landningsplats. Då såg hon staden Guresara och blev mycket glad. Redan flög rymdfarkosten över Sandla och landade på fältet. Vid landningen slog det lock i hennes öron. Följegaren ville veta vad som hände. Virve förklarade. När de hade landat och följeslagaren öppnat dörren, frågade Virve om Kaju redan hade kommit hem från arbetet. Rymmannen tittade ut genom dörröppningen, stirrade mot huset och sade, han är hemma och sover i sin säng. Nu går jag själv hem, sade Virve. Nej, jag får dig tillbaka till sovrummet. Så leviterade de över elledningar och trädtoppar. Hon kom in genom vaggen och hamnade rakt i sängen, som skakade något. Vid dunsen vaknade McIntyre och frågade, jasså, är det dags nu att komma hem? Men hon kunde inte riktigt prata om det inträffade. Hennes kropp darrade. Var kom du ifrån? Ville maken veta. Jag berättar om det någon annan gång, nu sover vi, sade Virve. Klockan var 4:23. Maken Kaju hade letat efter Virve klockan 12:30, men naturligtvis inte hittat henne. Lamporna var tända. Han trodde att hon måste ha haft bråttom att gå hemifrån. Han frågade senare sin yngste son Kullar. Som i sömnen hade hört några män prata in i huset men inte orkat stiga upp för att titta efter. Maken började klandra henne för att hon hade följt med helt främmande varelser. Tänk om de inte hade släppt dig, skrämdes han. Kaju hävdade att man aldrig kunde veta om sådana varelser släpper en jordmänniska eller inte. Hon berättade om sitt äventyr med rymdvarelserna senare. Hon sade att hon egentligen hade varit ganska rädd då och då. Den 15 juli 1990 vid 22-tiden, exakt 2 månader senare, kom rymdvarelserna tillbaka. Sonen Kullar och maken låg och sov i vardagsrummet. Hon själv hade just kommit från lägen, gått in i sovrummet, släckt lampan och lagt sig, när det hördes en duns. Följeslagaren hade kommit in i rummet. Han bad om ursäkt och sade, förra gången kom vi överens om att ni flyger med oss ytterligare en gång. Kom. Så går vi nu. Virve ville tända väglampan, men varelsen tillät henne inte göra det. Hon ville klä sig, men humanoiden avrådde henne att göra det. Han ville veta var hennes äldste son fanns. Hon berättade att Gunnar dagen innan åkt till fastlandet. Men Virve tvekade denna gång. Nej, jag tror inte att jag kan följa med. Varför inte? Förra gången hände det ju ingenting farligt med er, sade följeslagaren förvånad. Men denna gång vill jag helst inte flyga med. Jag mådde inte riktigt bra efter den första resan. Det susade i öronen och jag hade hjärtbesvär och problem med nerverna, förklarade Virve. Hon försökte sedan hitta på någon förevändning för att slippa flyga igen. Dessutom trodde ingen på mig. Det spelar ju ingen roll att ingen tror på det, kom bara. Nej, jag tror inte det, men ta min man istället, föreslog hon. Vi kan gå in till maken och sonen. Nej, nej, sade följeslagaren bestämt. Vill ni inte ha några kontakter alls med oss, undrade han. Jo då, men jag skulle vilja flyga med er en annan gång än. Och ha fina kläder på mig, envisade Virve. Jag kan inte avgöra, om jag kan komma ytterligare. En gång. Vi har en kommission, som sänder ut oss. Jag vet inte, vart vi skickas i framtiden. Men ni kommer att ångra er, förklarade han. Han tog plötsligt tag i hennes hand. Det hördes ett klatschande ljud. Han sade, detta får ni som ett minne av oss. Efteråt såg hon att det var liksom ett rött runt stämpelavtryck på hennes handflata. Senare skrapade hon bort det med kniv. Hon slet sig loss. Följeslagaren bad som ursäkt och sade att om Virve inte ville följa med, så fick hon stanna. Men hon borde inte vara rädd. Med våld tas ingen med, men ni kommer att ångra er att ni inte ville följa med även denna gång. Då hördes återigen en duns. Och han försvann. Rummet var fyllt av den blå dimman. Hon satt i sängen och funderade över det inträffade. Senare ångrade hon faktiskt att hon inte följde med dessa vänliga varelser. Då och då observerade hon hur UFOs flög över hennes hus. Så iakttog hon en flygfarkost även den 13 maj 1992. Den flög över men landade aldrig. Om fallet Virvehavi har man berättat även i Moskvas TV. Kinesens resor med rymdfarkosten. Men det finns även människor som själva önskar kontakt med rymdvarelserna. Kineserna arbetade med en annan man och en kvinna på ett forskningsinstitut i Peking i ett experiment att genom telepati få förbindelser med UFOs. Först fick de inget svar, men en dag sade en röst till den andra mannen B, ni kommer att få svar ikväll. Den 1 maj 1981 gick A till sängs redan före klockan 21. Han sov i en sovsal tillsammans med många andra. Plötsligt viskade en röst i hans öra, vår farkost är för liten för två människor. När du kommer ombord ska vi försätta dig i hypnos. Sedan gled farkosten in i rummet, efter att ha passerat rakt igenom byggnadens vägg. En ljusstråle strömmade ut mot honom och drog in honom i UFO:t, som sedan flög iväg med hög hastighet. Genom ventilen såg han den nattsvarta himlen, som var beströdd med stjärnor. Ventilen öppnades och stängdes hela tiden. I den runda kabinen var så ljust som om det hade varit mitt på dagen. Mitt i rummet visades stjärnbilder och stjärnor på en duk. Vid duken satt en blond flicka, som sade till honom, som belöning för din UFO-forskningsiver skall vi idag ta dig med på en resa genom rymdens oändlighet. Hon bad honom tala så litet som möjligt och endast iaktta. Rymdfarkosten närmade sig snart ett landningsområde. Den blonda flickan bad flera gånger om landningstillstånd, men nekades detta. Flygmaskinen cirklade runt över det belysta området och han såg många parkerade farkoster i olika utföranden nära kontrolltornet. En halvtimme senare fördes mannen tillbaka. Natten till den 2 maj hörde han i sömnen att någon bad honom stiga ombord på rymdfarkosten. Sedan lyfte en okänd kraft upp honom och förde honom in i flygmaskinen genom en kabinventil. Han såg där två kinesflickor från Peking. Trots att de på något sätt verkade vara bekanta, kände han dem inte till namnen. Samma blonda flicka hälsade dem. Idag ser ni era förfäder och jordens ursprung. Ni kan också kontrollera Einsteins teori. På duken såg de nu bilder som visade de skilda epokerna av Kinas fornhistoria. Till sist fick de se en bild av jorden som den var förr i tiden. Under tiden nådde farkosten landningszonen och fick nu landa. En grupp folk, som liknade jordbor, kom fram till flygmaskinen. A förvånades över det han leviterade ut från farkosten. Han sattes ner på en stenplatta. Sedan undersöktes han noga med olika instrument. Efteråt fördes han tillbaka till UFO:t. Nästa dag berättade hans kvinnliga kollega B att hennes lillebror föregående kväll fått besök av en stor flygfarkost, som svävade in i hans sovrum. Flera varelser kom ut, lade honom på sängen och öppnade med kirurgiska instrument hans mage, varpå de genast sydde ihop den igen. Sedan gav de sig av utan att ha yttrat ett enda ord. B:s mor intygade att hon hade hört ett surrande som kommit närmare och sedan gått in i huset, varpå det något senare upphörde. Natten till den 4 maj sov A, när någon knuffade till honom. Han öppnade ögonen och såg en man stå framför sig. Mannens kropp var helt täckt med kort, grått hår och hans hud liknade musens skinn. Dessutom hade han skrämmande långa tänder. Han viftade med armen och A flög genast upp i luften och fram till en rymdfarkost, som stod på marken utanför fönstret. 20 minuter senare landade den i landningszonen och den håriga varelsen visade A runt i området. Han såg många likadana humanoider, som var upptagna vid sina farkoster. Därpå återfördes han till tefatet han anlänt i. Under återresan pratade den blonda flickan med honom och han fick ställa frågor till henne. Varför vill ni inte kontakta jordborna ansikte mot ansikte? Undrade A. Därför att det pågår krig på jorden. Vi är hängivna freden. Vi vill inte skada andra. Hur långt före oss är ni i teknologiskt hänseende? 3 eller 4 000 år. Jag såg nyligen alla dessa UFOs i landningszonen. Ni har gått om dem. Kunde ni inte skänka oss ett för vår vetenskapliga forskning? Din begäran är rimlig, men just nu kan vi inte undvara något. Vi ska tillmötesgå din begäran inom den närmaste framtiden. Eftersom ni känner till mänsklighetens historia, vet ni säkert även dess framtid. Visst. Men jag råder dig att inte berätta om det för någon. Annars vidtar vi stränga åtgärder. Resten av samtalet vägrade att avslöja. 1 november 1981 hade A under flera dagar feber. När han tillfrisknade, hörde han en röst säga. Vi från en annan planet vill utbyta vetenskapliga kunskaper med jordbor för att höja den teknologiska nivån på jorden, ty er civilisation är så efterbliven. Tusentals människor observerade ett jätteobjekt ovanför Moskva. Man skrev den 15 maj 1981. Klockan var 2 på natten. Över Moskva svävade ett jättelikt flygande föremål, som lyste upp skyn i olika färger. En astronom befann sig just då i tjänst på Moskvas observatorium. Han fastslog att objektet flög på 120 kilometers höjd. Kalkylerna visade att det klotformiga föremålet var 600 meter i diameter. UFO hade först siktats ovanför staden Tula, som ligger 18 mil söder om Moskva. Då var klockan 1:27. Det hade dykt upp synbarligen från ingenstans. Vittnen beskrev det som en väldigt lysande boll omgiven av ett glänsande dis. Det fortsatte i nordlig riktning mot Moskva. På himlen fanns det inga moln. 10 minuter senare stannade UFO:t ovanför det strategiska flygfältet i Inukovo, nordväst om Moskva. Innan det flög vidare en minut senare, släppte det ut ett mindre objekt, som började sväva ovanför den välbevakade militära anläggningen i Inukovo. Där stannade det kvar i en halvtimme. En kapten och en major var helt förvirrade medan de observerade fenomenet. De fick instruktioner om att inte göra någonting alls. Cheferna hävdade att objektet hade uppmärksammats och situationen var under kontroll. Samtidigt startade flera jaktplan från flygfältet, enligt en kvinnlig observatör. Militära direktiv har dock under den senaste tiden förbjudit provocera någon sammanstötning med UFOs. Man hade förklarat denna hållning med att Förenta staterna förlorade 15 jaktplan, då de förgäves försökte tvinga ner ett UFO. Slutligen försvann det mindre föremålet i nordlig riktning. Men det enorma objektet släppte dessutom ut minst 2 mindre UFOs till. En av farkosterna svävade ovanför järnvägsstationen Perusjekovo och stannade där på låg höjd i 2 timmar. Farkosten utförde till slut en ovanlig manöver. Den flög bort från järnvägsstationen och dök plötsligt ner i en närbelägen sjö, dök upp igen efter några sekunder och flög sin väg. Den tredje farkosten svävade lågt i luften ovanför ett tekniskt institut i Tarasovka norr om Moskva. Två studerande, som varit ute på en romantisk månskenspromenad, kom rusande in i studenthemmet och skrek, ett UFO har landat. UFOt landade dock inte. Farkosten såg ut som ett tefat av metall med en ogenomskinlig kupol, varifrån ett mjukrosa ljus strömmade ut. Studenterna observerade föremålet i 2 timmar. Klockan 4 vände det plötsligt och försvann norrut. Ovanför Moskva gav det enorma objektet, moderskeppet, plötsligt upphov till en serie sällsamma ljusfenomen. Klotet, som varit ljusblått, blev orangefärgat och ljusintensiteten ökade, enligt Viktor Lapushkin. Vittnet berättade, en skarp vit blixt i dess centrum formades till en rund vit prick mitt i den större orangefärgade fläcken. Det var disigt kring föremålet. Och då började röda droppar falla ner i ett flammande rött hav. Det var liksom ett fyrverkeri. Röda havet bleknade så småningom, och då syntes en svart fyrkant runt den orangefärgade bottnen. Plötsligt bildades diagonala linjer innanför fyrkanten. Det hela påminde om en brittisk flagga, enligt Lapushkin. Flaggan förvreds långsamt, som om någon försökte skriva någonting på himlen. Fyrkanten var tom, man kunde se stjärnorna genom den. Det klotformiga UFO:t stod kvar över fyrkanten i en halvtimme. Och plötsligt var det borta, utan att lämna något spår. Bara fyrkanten fanns kvar i ytterligare 10 minuter medan den gradvis förlorade sin form och upplöstes. KGB-chefen Jurij Andropov beordrade omedelbart en undersökning av fenomenet. Redan nästa morgon låg en diger rapport på hans skrivbord, enligt UFO-forskaren Vladimir Asiasia. I månader efteråt förhördes nya vittnen. Enligt rapporterna hade minst 2400 personer sett fenomenet. Ufologen och astrofysikern Vladimir Asiasia, som undersökte också detta fall, tror att UFOs genom ljusmanifestationer ville dra uppmärksamhet till sig och förmedla ett budskap. Också amerikanska övervakningssonder upptäckte att ett stort oidentifierat föremål dök upp över Sovjetimperiets centrala delar. Den officiella förklaringen var dock följande. Detta var den sovjetiska satelliten Meteor 2 tum, som sköts upp från Plesetsk. Detta trots att uppskjutningen skedde klockan 1.50. Fenomenet började ju klockan 1.27. Den 23 augusti 1981 flög så mycket som 17 enorma UFOs över Moskva. Förklaringen uteblev, ty några raketer hade inte skjutits upp. Cigarren som följde flygplanet. Detta fall har väckt mest uppmärksamhet och föranlett varandra motsägande tolkningar. Den förbluffande händelsen, som kunde observeras från Kiev till Tallinn, ägde rum den 7 september 1984. Klockan var 4.07, när andre piloten Gennadij las urin på passagerarflygplanet TU-134A under flygning över Vitryssland upptäckte en stor stadigt lysande stjärna på östra sidan av himlen. Flygplanet var på väg från Tbilisi, Georgien och Rostov vid Don i södra Ryssland till Tallinn i Estland och befann sig just då 120 km från Minsk, huvudstaden i Vitryssland. Egentligen var föremålet inte någon stjärna, utan framträdde som en gul fläck. Laserurin blev orolig, när det ur fläcken sköt ut en tunn ljusstråle, som nådde marken. Klockan var 4.08, han sade till mekanikern Gennadij. Koslov. Titta, vad är det där för någonting? Mekanikern sade omedelbart, när han hade betraktat fläcken, vi måste meddela kontrolltornet. Strax därefter liksom öppnade sig strålen och förvandlades till en klar och bred ljuskägla. Nu kunde alla se vad som hände där ute. Man såg att fläcken sände ut även en annan, mycket bredare, fast mattare ljuskägla. Sedan sköt också en tredje ut. Och den var särskilt bred och ljusstark. Piloterna beräknade att föremålet svävade på 40-50 kilometers höjd. Strålljuset belyste marken oerhört starkt, så att man tydligt kunde urskilja hus och vägar. Plötsligt steg strålen uppåt och riktades mot flygplanet. Klockan var 4.09. Därefter kunde alla se en bländande vit punkt, omgiven av koncentriska olikfärgade ringar. Lite senare hände det något underligt, som om punkten flammade upp och man kunde se ett grönt moln istället. Nu började föremålet röra sig med en otrolig hastighet i riktning mot flygplanet. Objektet hamnade framför trafikplanet. Befälhavaren Igor Cherkasjin ropade till navigatören Yegor Ognev. Meddela marken. Föremålet stannade omedelbart. Från Minsk svarade trafikledningen att man inte kunde se något onormalt på radarn eller på himlen. Jaha, nu kommer de att säga att vi har blivit tokiga, konstaterade Lasse Urin sårat. Men då föll det gröna molnet, steg sedan lika vertikalt igen, rusade därpå till höger, sedan till vänster, föll och steg ännu en gång och lade sig därefter jämsidas med flygplanet. Slutligen förföljde det flygplanet med en hastighet av 800 km i timmen på 10 000 meters höjd. Hederseskort, skämtade befälhavaren. Inne i molnet tändes och slocknade små lampor, och man kunde se blixtar ljunga då och då ur molnet. Om allt detta rapporterade navigatören till kontrolltornet. Där sade man att det fanns norrsken på himlen men märkte inte ett spår av molnet. När navigatören preciserade exakt var molnet befann sig, kunde kontrolltornet följa det. Sedan började molnet ändra form. Först liknade det en ellips, som efter en kort stund också fick en svans bakom sig. Svansen blev emellertid allt smalare. Föremålet påminde nu om ett komma. Sedan steg svansen uppåt. Samtidigt förändrades ellipsen till en kvadrat. Titta, det driver med oss, sade andra piloten Lasse Urin. Han hade 4500 flygtimmar bakom sig och var alltså en mycket erfaren flygare. Slutligen blev objektet cigarrformat eller antog formen av ett flygplan utan vingar. Det strålade gult och grönt. Eftersom passagerarna undrade vad det var för någonting på himlen, svarade man att det var ett moln eller norrsken. Samtidigt var ett annat Tu-134A-plan på väg från Leningrad mot Minsk. Dess slutdestination var Tbilisi. När flygplanen befann sig 100 km från varandra, undrade befälhavaren Cherkasjin om man kunde observera det flygande molnet från det andra flygplanet. Men där såg befälhavaren V. Gottsridse, andre piloten J. Kabatinikov, navigatören J. Thomas Schwille och mekanikern Murman Gvenetad sig ingenting. Kontrolltornet i Minsk gav närmare uppgifter om molnets position, men manskapet på Leningradplanet såg fortfarande ingenting. Först när avståndet mellan flygplanen var blotta 15 km, kunde plötsligt även de andra piloterna beskåda det okända objektet och beskriva det i detalj. Det var en ljusgrön cigarr, som sände ut tre bländande strålar. Dessutom skickade föremålet ytterligare två svagare strålar uppåt. Då beordrade kontrolltornet piloten att flyga närmare det okända fenomenet. Flygledaren tillade, vissa organ informerade om händelsen. Också höjdarna följer objektet. Så började flygplanet från Leningrad närma sig det enorma objektet. Men 2-3 minuter senare svängde föremålet till vänster och stannade. En strål riktades nedåt och nådde marken. Strålen tecknade en rektangel på marken och lyste sedan upp hela rektangelområdet på 25x35 km i en zigzagrörelse nära staden Bonsov i Vitryssland. Flygplanet närmade sig Minsk och Knubbitub. I Imjärvi hade den småväxta varelsen en ljusgrön overall på sig, medan stövlarna var mörkgröna. Dessutom hade humanoiden vita handskar. Nära Kestänga var ufonauten klädd i en mörkgrön overall. Varelsens ansikte var också vaxartat blekt. Både Heinonen och Sarvi förlamades i högra sidan. Sjukdomssymptomen var identiska. I båda fallen misstänkte läkarna radioaktiv strålning. De finska skogsarbetarnas skador var dock betydligt allvarligare. Tvärdubbelgångare från en annan värld. Den 2 april 1989 trycktes i tidningen Krasnoje Znamja, som kommer ut i staden via Divostok, en beskrivning av ett enastående humanoidfall, som inträffade i en lägenhet i byn Dalnegorsk i Primorsklänet i sovjetiska Fjärran Östern vintern 1988-89. Från Sovjetimperiet kände man inga liknande fall. Vid 18-tiden skickade en moder sina två barn, en son och dotter, till affären för att handla mat. Själv började håret dammsuga lägenheten. Familjen bor i centrala delen av Dalnegorsk. Drygt en kvart senare ringde det på dörren. Kvinnan gick och öppnade. In i lägenheten kom hennes barn, som då var konstigt klädda. De hade overallliknande silverglänsande dräkter på sig. Kvinnan iakttog barnen. Allting stämde. Hårfärg, ögon, kroppsform. Bara dessa underliga kläder, som kanske passade för sommaren, men inte alls för vintern. Var har ni lämnat era rockar? Frågade modern. Och vad är det för kläder ni har på er? Men barnen brydde sig inte om modern utan gick direkt in i vardagsrummet och började där undersöka en vägg. Det hördes knallar och då gungade det ljusstrålar. Exakt vad de gjorde eller vad hade de för saker i händerna kunde modern inte se. När de hade undersökt väggen och kommit fram till dörren, sade modern, jaså, ni driver med mig. Hon drog aluminiumröret ut ur dammsugaren och kastade det på barnen. I samma ögonblick hamnade hon på golvet och förlorade medvetandet. Men efter ett ögonblick vaknade hon upp, kom på fötter igen och skrek, vad? Ni slår er mamma, hon hade fått huvudvärk. Barnen stirrade hypnotiskt på henne. Då ringde det på dörren. Hon öppnade. Hennes riktiga barn kom in, hade matkassar med sig. Barnen var klädda i sina vanliga rockar. Kvinnan förstod ingenting längre. Barnen stirrade på sina dubbelgångare, vilka omedelbart gick fram till fönstret och försvann. Liksom upplöstes. Främlingarna hade hela tiden rört sig synkront och kopierat varandras rörelser. Modern berättade för sina barn om händelsen. Dottern gick fram till färg-tv-apparaten och slog på den. Genast såg hon en svartvit stillbild i rutan. På bilden syntes modern med dammsugaren och aluminiumröret. Dottern ropade, titta, mamma, man visar dig. Modern tittade och bilden försvann mycket snart. Flickan slog av tv-apparaten och slog sedan på den igen. Mottagaren visade nu vanliga färgbilder ur dagens program. Forskare undersökte fallet mycket noggrant. De upptäckte att den elektromagnetiska strålningen i denna lägenhet var betydligt kraftigare än hos grannarna. Forskare ansåg att främlingarna hade sänt videobilder till sin bassfarkost. Händelsen stöder en hypotes enligt vilken en del humanoider faktiskt kommer från andra dimensioner eller parallella världar. Liknande fall har börjat förbrylla ryska UFO-forskare. Med vanliga hypoteser kan ingen förklara sådana fall. En närkontakt mellan sovjetiska kosmonauter och UFO-varelser i rymden. Detta hände under tiden från den 14 till den 18 maj 1981 ombord på rymdstationen Saljut 6. Kosmonauterna Vladimir Kovaljonuk och Viktor Savinny hade skjutits upp den 12 mars 1981. Deras rymdskepp hette SO7-T4. Tota IT var de denna gång 74 dagar, 17 minuter och 37 minuter i rymden. Den 14 maj upptäckte kosmonauterna en främmande rymdfarkost utanför stationen. De rapporterade till jorden och började omedelbart filma rymdskeppet. Under de första 24 timmarna låg farkosten på 965 meters avstånd och man kunde inte se något tecken på liv på eller omkring den. Men därefter började skeppet plötsligt röra sig. Det närmade sig och stannade på ett avstånd av 95 meter. Rymdfarkosten var cirka 8 meter i diameter. Kovaljonuk och Savinny räknade till 24 fönster och 3 stora och breda ventiler. Bakom dessa ventiler fanns 3 människoliknande varelser med stora blå ögon. Dessa var dubbelt så stora som människans. Varelsernas hudfärg var brun. När UFO:t hade närmat sig ytterligare och avståndet bara var 30 meter, kunde kosmonauterna med hjälp av kikare se att UFO:ernas ansikten var helt uttryckslösa, så att de påminde om robotliknande varelser, robonoider. De hade raka och tjocka ögonbryn samt stora och kraftiga näsor. Kosmonauterna försökte via radion hälsa främlingarna välkomna på ryska. Det blev inget svar. Sedan hälsade de på engelska. Inte heller då något svar. En av kosmonauterna beslöt att visa främlingarna en stjärnkarta. Hans hjärta började bulta, då ufonauterna visade upp sin egen karta. Den återgav vårt solsystem. Kosmonauten reagerade på detta genom att höja tummen. Till svar gjorde även robonoiden tummen upp. Kosmonauterna försökte sedan kommunicera med robonoiderna. De sände ett budskap med hjälp av ljussignaler i morsekod, men fick inget svar.